Jag ska läsa en del av dagens evangelietext som är hämtad i Markus evangeliet kapitel 3. Och jag läser från vers 10 och framåt några verser. Jesus hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och det kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och texten fortsätter sedan med att de här 12 som vi också kallar lärjungar räknas upp vid namn. Av det som jag tycker är centralt i texten så är det 3 ord eller uttryck som jag har funderat en del kring. Det är popularitet, följare och makt. Popularitet, följare och makt. De här orden finns i olika sammanhang rätt ofta och på olika sätt i vår tid. Och visst är det så att många vill vara populära och få följare. Att ha en sån position, det ger till exempel inflytande, det kan ge makt, det ger möjlighet att påverka och förändra och så vidare. Att förändra, att skapa möjligheter och att utveckla är ju i grunden ofta både nödvändigt och positivt. Väldigt bra. I sommar så har jag bland annat läst en persons livsberättelse om hans upplevelser utav den här enorma förändringen som skett under 1900-talet i vårt land. Vi kan tänka på det svenska jordbruket. Boendeförhållandena inom en hel del av industrin, övergången ifrån häst i arbete och resande till traktorer och bilar. Ja, överhuvudtaget i människans allmänna villkor. Tänker man på hur det var i 1900-talets början, när folk skulle liksom ringa varandra. Det gick ju inte på det viset som vi gör nu, väldigt lätt med en mobil och pratar med vem som helst utöver större delen av världen. Så visst har det förändrats. Jag känner inte den här personen, men ett av hans barnbarn är en god vän till mig. Och hon har låtit mig läsa den här berättelsen. Under läsningen relaterade jag ofta till min farmor och farfar som var arrendatortorpare i Bergslagen. Pappa och hans 7 syskon växte upp. Den äldsta utav dem, min farbror Karl, han dog i spanska sjukan. De 3 yngsta utav syskonen, de föddes efter min farbrors död. Spanskan var ju den pandemi som härjade mellan 1918 och 1920. Och det är 100 år sedan. Beräkningar ger vid handen att 500 miljoner människor blev smittade. Varav var tionde, alltså 50 miljoner människor, dog. 50 miljoner människor. Idag så lever vi med ett annat virus som har satt oro och skräck i hela världen. Och ingen vet ännu hur det kommer att sluta med den eller vart den tar vägen. Några av mina tidigaste barndomsminnen har jag från det här gamla torpet. Utedass. Vatten som hinkades upp ur gårdsbrunnen, vedspis, mängder med ved som skulle sågas och klyvas för vinterns behov. På somrarna så gällde det också att slå gräs till kornas vinterbehov. Det slogs med lie, det räfsades och sen hängdes det upp och lyftes upp på härsorna. Potatis, grönsaker och frukt som skulle tas om hand och förvaras inför vinterns behov och så vidare. Det här med lite grann utav det här kan ju nästan låta romantiskt för många utav oss idag. I alla fall när det handlar om ett sommartorp. Men det är något annat när det handlar om ett året runt boende. Även om livet var tufft i torparhemmet så fanns en förtröstan på Gud att han var med varenda dag. Det har berättats att farfar en morgon efter morgonkaffet satte sig på sängen och sa: idag kommer nog Jesus och hämtar hem mig till himlen. Och någon timme senare så blev det så. De här minnena som jag har därifrån är från 60-talet. Inte ens en mansålder bort. Så visst är mycket utveckling och förändring både nödvändig och välkommen. Och det behövs människor och personer som kan jobba med det och driva på. Men det finns mitt i det här också, tror jag, en risk att popularitet och makt förblindar den som genom sin popularitet får många följare och därmed makt. Nu är det risk att jag kan trampa på ömma tår, men jag tar den ändå. Jag funderar ibland över ett av de nya yrkestitlar som dykt upp under de senaste åren. Influerare. Efter engelskans influencer. Uppslagsverket säger att det är i reklam- och mediesammanhang ett samlingsnamn för opinionsbildare och andra personer som uttalar sig i sociala medier och kanaler för att påverka attityder och handlingar hos personer, hos läsare och följare med samma intressen. Bland annat så finns dessa inom mode, hälsa och livsstil. Och de får betalt för att visa fram eller tala om vissa produkter och varumärken på ett personligt och positivt sätt. Och genom det påverka konsumenter, det vill säga oss, mig och dig. Man frågar sig, i alla fall jag gör det ibland, vem eller vilka har nytta och glädje av allt som förekommer i dessa sammanhang? Är det följarnas eller influerarens intressen som är viktigast? I många sammanhang så tänker jag att värdet och identiteten ligger i att den framträdande personen har så många följare som möjligt. Dagens text handlar också om det här. Och här vill jag försöka peka på hur Jesus hanterar situationen av att vara en central figur och ledargestalt. När det liksom blev för mycket av att människoskarorna trängde sig på honom så drog han sig undan. Och det står i flera sammanhang i evangelierna att Jesus drog sig bort i ensamheten. Han behövde den. Och han behövde det för att vara tillsammans med sin far i himlen. Ryktet om honom och vad han gjorde för dem som kom hade spridit sig långt utanför och bortanför den närmaste trakten. Människor sökte upp honom och ville ha ännu mera. Ville att han skulle göra ännu mera under, bota fler och göra ännu fler kraftgärningar. Och det är så starkt vid det tillfället att till och med de orena andarna som såg det han gjort föll ner för honom och ropade: du är Guds son. Då förbjuder Jesus dem att göra det. Att prata och vittna om honom på det sättet. Och jag har väl ibland undrat lite grann över det där. För att vilken chans hade han inte? Han skulle bli omtalad så. Till och med utav de orena andarna. Andarnas bekännelse tror jag grundade sig i att det var djupt mänskliga behov som Jesus hade tillfredsställt. Många, många människor på den tiden såg Jesus den revolutionära ledaren som skulle ta den politiska och militära makten och kasta ut romarna som var ockupationsmakt. Och Jesus hade säkert lätt kunnat få med sig människomassorna, skarorna med sig och göra uppror om det hade varit hans syfte. Men det var inte hans uppgift. Och han föll inte för frestelsen att låta populariteten ta överhand. Hans uppgift var att visa på och förklara vem och vad himmelens Gud i grunden är och vad Gud vill med oss människor. En annan del i Jesu ledarskap var att han speciellt utvalde några individer som följde honom under några år. Han tränade dem, gav dem grundläggande undervisning om Gud, om Guds vilja. Och då tänker vi ofta på de här 12 som namnges i evangelierna. Men runt honom fanns också några kvinnor som en del som namnges och som vi vet lite grann om. Och så fanns där också ett antal som inte namnges. Om de 12 står det specifikt att han sedan sände ut dem att förkunna och förmedla det som Jesus hade lärt dem. Att vidare berätta det de hade upplevt och varit med om. Och det står i vår text att Jesus också gav dem makt att driva ut demonerna. Hans lärjungar gick efter Jesu himmelsfärd ut i världen och gjorde det som Jesus gett i uppgift att de skulle göra. Detsamma gjorde ju kvinnorna och flera andra som också hade följt honom. Efter det kom nya generationer som fortsatte. Och det är tack vare dem som vi kan fira gudstjänst idag. Att idag finns en kyrka, en församling i vår tid. Och att vi är en del av den med uppgift att vidare berätta det som vi har tagit emot och det vi har varit med om. Som Maria sa tidigare så är det här övergripande temat idag, sänd mig. När jag tänkte på det så kom jag på att bakom sånt här varje sänd mig så finns i grunden ett följ mig från Jesus. Det vill säga ett personligt möte med Jesus där han förvandlar våra liv och kan ge oss uppgiften att dela med oss av det vi har upplevt. Ett antal gånger så sa Jesus, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Han sa det till några yrkesfiskare vid Genesarets sjö. De lämnade sina redskap och båtar och följde honom. Jag gillar att fiska. Jag har gjort det sedan jag var barn och tillbringade mycket tid i båten där hemma ute på Torneälven. Och ibland så gick jag också längs stränderna och fiskade. Det är länge sedan nu. Men jag har fortsatt att fiska med vissa avbrott. Senast jag fiskade från båt var ute på Kattegat för några veckor sedan. Att fiska handlar om att luras. Jag släpper ner ett drag, till exempel det här, som liknar en fisk och som ger signaler till fisken i vattnet. Följ mig. Och så flyter den omkring där eller rör på sig. Och fiskarnas instinkt ner i vattnet, det är ju att det här är ett byte. En föda som kan göra mig mätt. Så hugger den. Och de här krokarna, de är väldans vassa. Och det är meningen. De är sylvassa. Fisken hugger och fastnar. Istället för att själv få äta och bli mätt, så blir fisken mat på min tallrik. Så visst lurade jag fisk. Det är inte alla gånger jag lyckas, men jag kommer säkert att fortsätta att fiska. För det är roligt, spännande och ibland så ger det fångst. Även om jag gör vad jag kan för att lura fisken, så får jag aldrig luras i min roll och uppgift som ledare. Ledare, påverkare, influerare, föredömen, ja, benämningarna kan vara olika. Men ledare och influerare föredömen finns i massa olika sammanhang. Allt ifrån den lilla, lilla gruppen där vi inte ens tänker på att man är ledare. Men upp till de här ledargestalterna som vi möter i massmedia och kanske till och med ser upp till. Är jag det här för min egen skull så att jag kan vara populär och ha inflytande och makt? Eller är det för att det som jag upplevt och varit med om, de erfarenheter jag har, kan få människor runt mig att uppleva något som får dem att växa i sin personlighet, sina talanger och personlighetsgåvor. Och det här tror jag gäller i allt slags ledarskap. Men ett ledarskap får aldrig handla om att utnyttja eller trycka ner enskilda personer eller grupper. Och ett kristet ledarskap handlar också om att individer och grupper får möjlighet att växa i sin relation med Gud. En del ledare sätter sig själv framför andra, kan framstå som kaxiga, självupptagna och så vidare. En del ledare är ödmjuka och trygga i sin roll och ger andra utrymme att utvecklas och växa. Frågeställningen är viktig, tror jag. När man strävar efter eller drömmer om att bli ledare eller drömmer om att påverka på något sätt. I veckan läste jag en intervju med Sten Gunnar Hedin, pingstpastor med mångårig erfarenhet av ledarskap. Så här säger han om ett trovärdigt och tjänande ledarskap. Enda möjligheten att bli bevarad är att studera hur mästaren i ledarskap, Jesus Kristus, själv utövar ledarskap. Han saknade inte auktoritet och var ingen dörrmatta, men säger att mitt ibland er står jag som är er tjänare. Att vara en god och trovärdig ledare, vilken nivå man än är det på, idag handlar förutom om grundläggande ärlighet, att följa Jesus, att lära av Jesus, och att förmedla den upplevelsen vidare till andra. Du kanske inte själv uppfattar dig som en ledare. Men andra kan se dig som en ledare. Som ett föredöme. Som någon de tar efter och vill leva liksom du. Och jag önskar att Guds välsignelse får vara med dig i precis din uppgift och i din relation till de som finns runt omkring dig och de du möter. Vi ber. Jesus Kristus, du som har så mycket i dig och gav så mycket av dig själv till oss människor. Hjälp oss att kunna ge något av det vidare till alla de vi möter i olika sammanhang. Tack för att du är med oss. Amen. Vi ska få lyssna till en sång igen utav Elisabeth.